I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Det mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AJ-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AJ-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AJ-produkter. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Hallå och välkomna till ett superspeciellt avsnitt av Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö.
Ja.
Vi sitter i ett litet sovrum i Dalarna och har blivit, precis som alla andra, väldigt översköljda av en herrans massa känslor kopplade till corona och kunde inte göra annat än att försöka oss på att spela in ett specialavsnitt som rör känslor, psyke, dumheter kopplade till det. Och det speciella med det här avsnittet är att det eventuellt blir fullkomligt olyssningsbart eftersom vi inte kommer ha tid och möjlighet att klippa ihop det. Vår producent Klara, som annars är den som lägger in fantastiska ljudillustrationer och roliga klipp och sånt, hon kommer inte kunna göra det med det här avsnittet, så att det blir vad det blir. Men vi är hemskt glada att ni lyssnar till Dumma människors specialavsnitt. Och Björn, känslor kopplade till corona, sa jag, och covid-19, det är ju precis alla känslor. Alltså det blir helskotta vad vi har gått upp i varv åt precis alla håll. Men vi ska fokusera lite mer på några av dem. Till exempel...
rädsla. Mm. Tänkte jag att vi ska ha som fokus idag. Mm. Och knyta det till det som är temat i alla våra avsnitt. Det här med att vi kan bli lite dumma människor ibland. Mm. Och alltså ställa oss frågan, gör rädsla oss till dumma människor? Vi börjar i den andan i alla fall, och så kommer vi att ta upp massa saker som händer med oss i såna här kriser.
Rakt på då, blir vi dumma människor av rädsla?
Vet du vad det blir för slags svar där?
Både och.
Ja, men typ
just så.
Lite så. Och det kanske inte låter så himla spännande, men det tror jag kanske att du kommer att tycka när vi har börjat bena lite i det här. För att, ja, men verkligen både och. Vi kan vara väldigt hjälpta av rädsla. Alltså om man går tillbaka till varför känner vi ens rädsla? Mm. Ångest, oro. Jo, det är kroppens och hjärnans larmsystem som säger till oss att någonting är fel och vill få oss att agera, vill sätta igång oss och vill omfördela resurser i kroppen och hjärnan. Om man går tillbaka liksom i evolutionen och så känner du till det här begreppet fight-flight-respons eller kamp-flykt-reaktion.
Ja, för det har psykolog och författare Björn Hedensjö tjatat en del om i den
här podden. Ja, men det kanske jag har, ja. Så att det som händer med oss när vi får det här rädslopåslaget eller så, det är att vi blir beredda att tackla en fara.
Just det.
Att antingen ta fighten eller att fly därifrån då. Och det händer jättemycket saker i kroppen och hjärnan. Till exempel blod pumpas till stora muskelgrupper. Du vet när pulsen går upp. Det är sådana saker som händer för att man ska verkligen vara beredd att ta striden. Sådär. Och det kan ju vara kanon för oss i akuta situationer där vi verkligen skulle vara hjälpta av att fly eller att fightas.
Jag har en akut situation nu. Det är att jag har placerat mig på knä på golvet för den här inspelningen och inser efter 3,5 minuter att det klarar inte min kropp av. Jag behöver nu, medan du pratar Björn, resa mig och hämta lite kuddar att sitta på. Fortsätt Björn.
Ja, så användbart på det sättet. Och det kan även vara liksom användbart i en situation som den vi nu befinner oss i. Till exempel genom att få oss att börja sköta handhygienen bättre. Eller att läsa på, skaffa information. Kan också vara jättenyttigt. Så att det här larmsystemet kan vara funkis även i en sån här kris. Så att, och så långt så är det ju bra och rationellt. Men jag gästade en annan podd. Förlåt.
Hur kunde du?
Förlåt Lina. Men där fick jag frågan av programledaren. Är rädsla en prioriterad känsla? Frågade hon. Och det tyckte jag var en så här bra formulering. För att ja, den är det. Alltså ja. den liksom trumfar liksom rationella argument och sådana grejer. Alltså det blir väldigt lätt att den tar över helt och får oss att faktiskt bete oss lite korkat. Det tycker jag att man har sett ganska gott om exempel på då i det här liksom virus, i pandemins efterspel, eller den pågående pandemin ska man säga.
Förspel hävdar väl även vissa, men...
Ja, förspel hävdar vissa, ja. Precis, så att vi har nog inte sett slutet på det. Och då tänker jag på allt från det här liksom, toapappersbunkrandet till vad ska man säga, kanske lite så ohjälpsam alarmism i debatten och sådana saker.
Peka fingerism
och så vidare. Men så att rädsla kan vara bra och rationellt och hjälpsamt, men det är väldigt lätt att den trumfar massa annat som vi liksom också behöver då och att den går överstyr.
Och en sak som jag noterar är när jag känner rädsla så kan jag ibland ha svårt att förstå att det är den som är den stora starka drivkraften bakom ett agerande som sen kanske kan komma ut som pikar åt något håll eller anklagelser för att någon inte gör det som jag tycker att den borde göra eller som jag tycker i flödena så ser man liksom utspelat olika håll.
Yep.
Någon har varit en jubelidiot eller borde sådär, att skalar man bort uttrycken för det så hittar man i botten faktiskt bara en ganska ren och skär rädsla.
Ja, för vet du vad rädslan gör?
Nej.
Den tar bort vår impulskontroll.
Ah, så det förklarar, då blir det en tweet.
Då blir det en tweet, ja. Den där som vi annars skulle liksom ha hållit inne med kanske, den åker ut. Det rädslan gör är att vi blir mycket mer benägna att ta till de här mentala genvägarna som i stort sett varje avsnitt av vår podd handlar om. De här tankefelen, som energisparande, snabba mentala genvägar. Vi blir mycket mer benägna att ta till dem när vi är rädda. Det tycker jag man har sett massor av exempel på. Om vi går till det här med toapappersbunkrande och hamstrande.
Gå inte och titta i vår tvättstuga, Björn. Don't.
Nej, är det så att det...
Där har vi en trav eller två.
Ja. Du ser.
Det var för att jag köpte dem här i Rättvik i en djurmataffär, så stod det prima, gigantiska inplastade liksom lastpallar. Och då tänkte jag... ett helt vanligt ekonomiskt fiffigt inköp. Jag gör det. Jag är inte en roffande elak typ som de andra, utan jag är minsann bara någon som handlar.
Ja, du kanske hade gjort det annars också.
Ja, nej, det hade jag inte faktiskt. Fan vad jag gick igång på de där tomma hyllorna på bilderna. Så,
Ja, men det är så många liksom, grejer som vi har gjort avsnitt om då, som jag tycker att man faktiskt kan observera, man kan observera det hos sig själv också. Alltså, jag ska inte sitta här och vara präktig, utan jag kan se det här även hos mig själv, eftersom även jag är en dum människa då.
Okay, för just när det kommer till hamstrande och sånt där, så kan ni lyssna på avsnittet om knapphetseffekten som vi gjorde, som förklarar väldigt mycket varför du bara måste ha det.
Ja, precis. Och såna grejer blir då mycket starkare när vi är försatta i det här rädslotillståndet. Är du med? Så att alla de här liksom effekterna och felen, tankefelen, liksom slår hårdare. Och just knapphetseffekten som du nämner. Jag märkte till exempel själv hur... alltså det fenomenet att vi så fort vi ser att en resurs är knapp, så tänker vi oss att den är mer värd.
Just det.
Och jag noterade det hos mig själv, att när jag såg någon så här konservhylla som var väldigt urplockad, ja, men då åkte den ner, den här ärtsoppeburken fastän jag har hört på nyheterna att livsmedelsförsörjningen är helt ohotad, så att den rullar på som vanligt. Men då är rädslan där, förstärker de här tankefelen, och så trumfar det egentligen det rationella argumentet.
Minskar rädslan av att vi gör de här då liksom impulsiva, irrationella handlingarna? Blir jag mindre rädd för att jag har köpt obegränsat med toapapper plötsligt?
Alltså, det kan väl ge dig kanske en ja, du vet ju att du inte måste gå ut och köpa toapapper i alla fall, så att det kan väl ge någon slags liksom tillfällig lindring då, en känsla av kontroll. Men jag kommer återkomma till det snart när jag pratar om hur man kan bryta sig ur så här en malande oro. Då kommer jag återkomma till den frågan. Men jag ville bara ge ett litet exempel till på hur den här rädslan kan få oss att göra såna tankefel då. Du minns det här med sociala bevis som vi gjorde ett avsnitt om, bandwagon-effekten.
Just det, folk står i kö till någonting och då måste det vara kul eller bra, så jag ställer mig i den kön även fast det var fel.
Ja, så att om man ser att många andra gör någonting så gör man det själv. Det tror jag också är en så här viktig delförklaring till den här toapappers... det finns ju ingen som skulle kunna liksom rationellt förklara mer eller mindre varför man köpte. Du gjorde ett försök nyss.
Jag vill med också att jag naturligtvis tänker att någon smart jävel vet varför jag kommer behöva otroligt mycket toapapper i framtiden. Jag får helt enkelt lita på den okända personens expertis, för annars hade ju inte alla andra kastat sig över toapapper.
Ja, just det. Exakt. Alltså man bara, ja, men det verkar som att det är jättemånga nu som tycker att det är viktigt med att köpa toapapper. De måste veta något som inte jag vet. Alltså lite det tankefelet så. Så att den typen av grejer, alltså vi hamnar i det mycket, mycket lättare. Jo, du var inne på, du frågade om de här liksom de saker vi gör, om de lindrar, tar bort rädsla och så. Alltså problemet är att det blir ganska ofta så att de här kontrollbeteendena som jag kallar det, att man gör saker för att skaffa en känsla av kontroll eller att öka känslan av kontroll, kan faktiskt förstärka oron på sikt.
Just det, så man börjar maniskt bara hamstra och så blir det bara...
För att det känns skönt i stunden.
Ja, just det.
Och det är en sån grej som vi har varit inne på lite då och då i podden, att sånt som är kortsiktigt skönt för oss tenderar vi att göra mer av.
Just det.
Men det kan ställa till det för oss på sikt. Jag ska ge ett exempel som är det här med att hämta in information.
Mm.
Kunde observera det hos mig själv.
Mm.
Min egen oro som uppstod i samband med det här tacklar jag genom att vara mycket ute på Twitter och liksom browsa på nyhetssajter och kolla smittspridning och så vidare. Alltså väldigt mycket så.
Mm.
Jag kunde observera ett sånt beteende hos mig själv. Kortsiktigt skönt. Det ger en känsla av att man har koll på läget, tänker man sig. Men faktum är att om jag tittar på en dag som jag har liksom ägnat nästan uteslutande åt att hämta in information om viruset och allt som hör till, ja, men då mår jag sämre av den liksom informationsinhämtningen än om jag hade lagt en halvtimme på det.
Har du något praktiskt, alltså väldigt konkret exempel på hur man bryter det? För att det där känner jag, det där är inte nytt, det där vet man ju. Att jag blir inte mindre orolig av att utsätta mig för en massa information. Och...
Alltså, det är möjligt att du har koll på det, men jag tror att det här är någonting som är osynligt för de allra flesta.
Okay.
Man tänker inte riktigt så.
Men hur gör man för att bryta det? För att nu när jag har här uppe har jag liksom sprungit naken och kissat på gräsmattan sedan jag var pytteliten. Så även min far och farmor. När jag är här brukar jag läsa enormt många böcker. Det är liksom här jag läser klassikerna och i stort sett vad som helst, bara för att det är så lugnt. Men nu när vi har varit här då senaste veckan så har jag inte öppnat en bok. Jag sitter bara och scrollar och läser, inte bara så här fakta utan folks takes på fakta och låtsas fakta, hittar på fakta och allting. Och jag kan inte lägga ifrån mig telefonen.
Nej.
Liksom att tummen, liksom, vad ska jag göra?
Just det, för att då är man ute efter de här mikrobelöningarna, alltså när man hittar något som ger en tillfällig känsla av att man har rätt eller kontroll. Eller,
har senaste nytt liksom.
Ja, eller att man kanske jagar något som är lite lugnande och tröstande. Det här är liksom intermittenta förstärkningen som vi pratade om.
När som helst kan det komma, när som helst kan det komma.
Precis, men effekten blir då, precis som du beskriver väldigt fint tycker jag, att alltså man läser mycket motstridig information som liksom ökar. Osäkerheten, och man blir lite manisk och tillbringar väldigt mycket tid, så att det går ut över annat också, det liksom tränger ut andra.
Jag är ju här med en snart 3-åring som vill gossa, och så låter jag vresig för att jag liksom blivit uppeldad av olika trista tonlägen hos andra som inte har haft någon impulskontroll och därmed gett fritt spelrum för att uttrycka rädslor på olika osköna sätt.
Just det, precis. Och om man så här, vad tror du att du mår bäst av, att läsa troll på Twitter eller att gossa med din 3-åring?
Men gossa såklart, och kanske läsa en god bok.
Ja.
Och vad gör man? Man bara säger åt tummen, stäng av telefonen.
Ja.
Och sen upptäcker man att det var belönande, jag mådde bättre av det, och så blir det lättare nästa gång.
Yes, och det där är liksom lätt i teorin då, eller hur? Alltså när vi jämför goss med 3-åring med Twitter-troll, det låter ju helt självklart, men det är ändå lite svårt att bryta det där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klicket in på nätet. Köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Så hur gör man då för att liksom snap out of the anxiety loop? Jo, ett sätt är att ge sig själv regler. Alltså man kan skapa förutsättningar.
Mm.
Så att till exempel kan man avinstallera sin Twitter-app eller nyhetsapp.
Gjordes
eller...
alldeles nyss.
Ja, gjordes alldeles nyss. Och bara bestämma sig för att så här, men jag kollar Aktuellt och så kollar jag Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Mm.
Typ så. Att det är det, ja. Det är den information jag kommer inhämta under en dag.
Och det räcker ju ganska bra.
Ja. Mm. Och jag tror att liksom många skulle bli förvånade över hur mycket bättre de kommer må efter ett par dagar på den informationsdieten.
Jo, det ska jag testa.
Mm. Så att det är ett sånt sätt då att liksom komma ur den där, bryta den där ångestloopen och att sluta mata orosmonstret. För det är lite det man gör när man hela tiden knarkar info för att få en känsla av kontroll.
För det är också så här att det är många så här, någon uttrycker en teori, någon annan säger emot en teorin, ytterligare någon målar upp ett scenario där så här, det är en jävla massa tomma stresskalorier i det, liksom, som inte är byggt på fakta. Då kan man lika gärna invänta slutklämmen.
Ja.
Och den får man klockan 21 aktuellt kanske. Eller något.
Ja, så att helt naturligt att maniskt försöka söka information, men det är förmodligen inte bra för hur du mår i en sån här kris. Ungefär så kan man säga. Så det är ett sånt knep då. Ett annat är att faktiskt försöka liksom sortera lite i... Oro kan vara som ett liksom svart garnnystan i huvudet. Det är bara liksom en väldigt svårgreppbar massa som sitter i huvudet. Liksom, kan du känna igen den bilden?
Ja, och särskilt om det här nu är vår coronaspecial, så kan jag faktiskt säga... Det är ju oroligt på exakt alla fronter.
Mm.
Oro för nära och kära, oro för en själv, oro för ekonomin, samhället, välfärden, folk på andra sidan jordklotet. Alltså, det är inte bara ett nystan som är jävligt rörigt, det är liksom 19 nystan ihoptvinnade.
Japp, verkligen. Alltså så många olika trådar. Mm. Och grejen är den att när det är så är vi väldigt dåliga på att problemlösa.
Just det.
Och ibland så upplever vi att det vi ägnar oss åt är problemlösning när vi oroar oss.
Mm.
Nu ligger jag här i sängen med ångest och oro.
Just det.
Men jag gör ändå någon slags nytta.
Att det finns något, men det är liksom något, jag har uträttat något när jag har varit sömnlös en hel natt. Annars skulle jag inte...
Men i själva verket så är det ytterst sällan som vi liksom kommer framåt eller faktiskt löser något problem i de lägena. Och då kan det vara hjälpsamt att... Liksom, avgränsa den tiden, att så här, nu sätter jag mig och så ska jag försöka sortera i vad som är oundvikligt, vad kan jag påverka i det här och vad är mer liksom, oundvikliga faktum som jag bara får försöka att acceptera.
Jag kan tvätta mina händer, men jag kan inte tvätta Johannas händer i Peru.
Nej, precis. Och jag kan kontrollera mina steg här i världen, men det finns bara si och så mycket jag kan göra för de här 40-talisterna ska hålla sig inomhus.
Och ett helt eget avsnitt om det där, tack.
Ja.
Kanske kommer finnas tid för det faktiskt.
Precis. Så att då kan penna och papper vara hjälpsamt. Att man faktiskt sätter sig ner och försöker få ut det här nystanet i lite mer strukturerad form. Sortera lite. Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Vad är viktigt att göra i det här läget? Skulle det kunna vara till exempel att anmäla mig till en A-kassa om jag inte har gjort det?
Just det.
Det kan vara ett konkret sätt att ta sig an oro för ekonomi. Ska jag binda lån, vända mig till banken och kolla om jag kan få amorteringsfritt. Alltså den typen av konkreta handlingar som faktiskt hjälper en att lösa problemet. Att använda all den här energin från oron, ta ut den ur huvudet och börja ta steg i verkliga världen som hjälper en. Det är ett ganska konstruktivt sätt att agera då.
Du är bra på det här, på att formulera frågor som gör lite tydligt, till exempel då det du sa nu, att så här, vad är viktigt att göra nu i det här läget? Vad är viktigt för mig att göra? Det, inte så här, vad är problematiskt? Jo, allt.
Precis.
Vad önskar kunde ske? Allt.
Så det blir väldigt lätt då att man hamnar i en sån loop av där problemet bara snurrar. Man tänker att nu problemlöser jag här i mitt huvud, men i själva verket så är det bara gå runt och det spretar och det är ingen ordning.
Men det känns som att man går på en stig, man går närmare en lösning bara för att bara genom att sitta i skiten så kommer man liksom framåt, men det gör man inte.
Ja, så att så här, konkret, ge sig på en så här konkret strukturerad problemlösning då. Och det finns också ett egenvärde att liksom bryta den där liksom snurren, för att den får oss att må kass helt enkelt. Finns något som heter 2-minuters-regeln. Man kan, om man märker att okej, nu ligger jag här och tänker på allt igen, då kan man efter 2 minuter bara pausa, gå igenom vad man har tänkt och så kan man utvärdera, har jag kommit till någon ny insikt eller har jag löst något problem? Och har man inte det så är det liksom onödig oro, egentligen sån som inte hjälper till att lösa problemet. Och då finns det ett egenvärde att bryta den. Till exempel alltså man gärna någonting som kanske tar så här kroppen i anspråk, att man så här sticker ut och promenerar, joggar, någon fysisk aktivitet kanske, eller någonting som tar hjärnan i anspråk på, liksom kan ta över lite grann, så att man sätter sig och löser sudoku eller whatever, så att man bara bryter det.
Sudoku, Björn, det var inte igår.
Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Jag är inte så knep och knåpig av mig. Hur är det med dig?
Nej. Men jag kanske börjar nu.
Mm, kanske det. Mm. Så att, men det är ju några olika saker att tänka på då när man är i en sån här oroscirkus.
Och om man då tar, det finns ju folk som löser... Nu, om Klara hade varit här hade sagt att Lina, vänd ansiktet mot micken. Så nu gör jag det. Det finns ju de som löser såna här orosgrejer med att ju göra det som är viktigt, men för mycket. Jag tänker på att tvätta händerna. Jag gör det aldrig annars och känner mig nu duktig för att jag gör det då några gånger om dagen. Men jag kan verkligen se att för den som bara, vad är viktigt för mig att göra nu, tvätta händerna, att då kan man plötsligt bli stående och så här, alltså det är lite OCD-beteende såklart, men stå och tvätta händerna i all evinnerlighet. Mina händer är söndersmulade av torrhet och jag tvättar då verkligen så på gränsen till så på minimigränsen.
Ja.
Vad gör man om man är en sån person?
Precis, och det har ju kommit en del vittnesmål om att personer med sånt tvångssyndrom, sån här, liksom bakterier och kontaminering och de som har den så att säga, profilen på sitt tvång har det jobbigt nu. Det är, det är väldigt lätt att förstå. Och där får man tänka på, där kan det nog hjälpa lite grann att tänka på så här funktionen, varför tvätta, om man märker att det håller på att spåra så att säga, med handtvätt och så där, kan man fundera på funktionen, är det här verkligen för att liksom följa rekommendationerna, händerna ska bli rena och jag ska minska risken till smittspridning, eller är det bara för att det känns gött i stunden och någonting som lugnar mig, finns det liksom en verklig funktion här, eller är det bara för att jag ska bli lugn i stunden. Då är det också så här mata monstret grejen, att man får försöka sluta med den handtvätt som definitivt är onödig, om man kan komma fram till att det här har egentligen ingenting med liksom, rationella argument att göra, utan det är bara för att jag ska känna mig lite lugnare. Man får försöka dra ner på det. Lättare sagt än gjort då, såklart.
Tanken som slog mig nu var, om vi går klara oss ur detta, alltså jag säger vi, menar hela jävla världen, än detta covid-19 med större delen av oss själva i behåll. Oj, vad mycket intressant forskning som kommer komma ur det här på några decenniers sikt.
Ja, det är helt otroligt.
Alltså det är, hur agerade folk? Hur blev det i grupp? Hur blev det här? Vad hände när man gjorde alltså så här, på helt nya sätt? Framförallt eftersom vi nu har liksom de digitala elementen som inte funnits på plats i tidigare, liksom asiaten och spanska sjukan och så vidare. Så här, vad hände? Vad gjorde vi? Spännande.
Ja.
Björn, har vi något mer du vill ta upp i vårt specialavsnitt av Dumma människor som spelas in i ett litet sovrum i en liten by i Dalarna? Jag vill bara tillägga på fight or flight mode att vi är här. Naturligtvis så har vi ingen kontakt med folk runt omkring, så att vi gör exakt allt vi kan för att inte sprida smitta, om någon sitter i Dalarna och tänker, kommer de hit med smittan, de jävlarna? Det har till och med på oss handskar i affären när vi handlar.
Ja, men jag skulle vilja ta upp det här liksom, värdet av att behålla sitt lugn. Att det kan vara en bra grej på massa olika sätt. Och det gäller ju både då hos de som är...
Det är en subtweet, Björn, erkänn.
Ja, på ett sätt är det väl det kanske. För att... Jag har sett vissa så här debattörer som är så här, nu är det faktiskt dags att vi får panik. Nej, det är aldrig dags för panik. Det är faktiskt aldrig dags för panik. Man kan, liksom, man kan agera beslutsamt ändå, men med lugn. Är du med mig?
Ja, jo, jag blev helt drabbad. Det var jätteskönt att du sa så. Det är aldrig dags för panik.
Nej, det är aldrig dags för panik. Kan jag få dra en sån här liten liknelse från de här flyktingbåtarna som gick över gick och går över Medelhavet. Där har man sett då att de är väldigt ofta överlastade. Det är jättemycket människor ombord som naturligtvis, det är en otroligt skräck alltså folk är skräckslagna för att det är en så farlig och läskig situation med sätterbörg och vågor till exempel på en sån här båt. Om folk då börjar oroa sig för att den ska välta, då börjar de liksom röra sig och man börjar tänka på att rädda sig själv och sin familj och alltså det blir, då uppstår den här, det lite panikiga helt enkelt. Med effekten att folk rör sig oroligt över båten och ökar risken för att den ska tippa. Men de har sett att det räcker med en eller ett par individer ombord som behåller lugnet för att det ska liksom, lugnet ska smitta och sprida sig i gruppen. Folk ska kommer, då sitter de liksom stilla och håller ordning så att båten inte tippar. Jag tycker det är en så här analogi som funkar jättebra även i såna här i den här situationen.
Verkligen, för jag känner fysiskt kände jag ju av när du nu sa att det är aldrig dags för panik och titta på mig, så kände jag hur jag blev liksom vad skönt.
Det enda panik gör är, alltså, det gör oss, alltså, panik i bemärkelsen liksom extrem rädsla, det gör oss till dåliga beslutsfattare. Vi gör sämre saker. Det är klart, jag menar, om någon skjuter på oss, då är det bra om vi dyker ner bakom skydd. Sådär.
Alltså, motsatsen till panik behöver ju inte alltid vara att sitta stilla, utan det kan ju vara att agera beslutsamt och göra något som är lämpligt i stunden.
Yes, men lugn och liksom återhållsamhet, impulskontroll, bra saker i det här läget. Inte minst om man som, om det är någon förälder som lyssnar, om man ska prata med sina barn. Finns det några så här små tumregler? Ett är då att man håller sig till fakta och inte liksom ljuger, för att det kan lätt backfira. Såklart, om barnen har något någon annanstans, eller det blir förvirring och förtroendekris och sådana saker. Så man håller sig till fakta, man kan undanhålla obehagliga detaljer såklart, men att det man säger ska vara sant. Att man inger hopp, kanske berättar att det forskas på ett vaccin och på sjukhusen tar man hand om de sjuka och sådana saker. Men, och slutligen då att man förmedla lugn. Lugn är, precis som det här viruset, smittsamt.
Även om det är fejkat?
Ja, fake it till you make it är tipset där, för att det funkar, vi funkar ju rätt mycket så då, att om man beter sig lugnt så kommer man också känna sig lugnare själv. Och tvärtom, om man beter sig liksom panikartat så kommer det att göra att man känner sig mer så uppjagad och så. Tänker sämre.
Vi har en liten klocka här bredvid där vi sitter och gör i stort sett en live on tape-inspelning av Dumma människor utan vår producent Klara, som annars är den som säger ta om det där, det var otydligt, och som klipper bort varje gång vi stonkar, stönar eller inte har någon aning om vad vi håller på med.
Men alltid får ni leva med den här
alltid gången. Får ni leva med. Och nu är vi snart inne på 30 minuter, Björn. Ska vi försöka avrunda det här? Har du någonting som du vill säga?
Ska man skicka med några tankar om det här med isolering? Bara några snabba medskick kanske. Om det är så att man hamnar i en långvarig karantän eller om det är så att man får tillbringa jättemycket tid på en avgränsad yta och jobba hemma eller sådär. Vad har du för, hur har det funkat för dig?
Jag brukar vanligtvis, om jag är sysslolös, och med syssla menar jag jobb, om jag inte har jättemycket jobb att göra så blir jag värdelös. Alltså jag blir liksom, kan knappt ta mig upp ur sängen, och har varit jätteorolig för att det ska uppstå nu under den här perioden. Men eftersom jag har den här tidigare nämnda treåringen så blir det sällan så. Men bra mår man ju inte, faktiskt.
Och vad är det som du tycker är, vad är det du liksom saknar mest, eller vad tycker du är mest besvärligt?
För mig är det nog faktiskt det här med att ha uppgifter att göra. Att liksom känna att jag är duktig och bra och har gjort det jag kan. Och nu när det är så jävla mycket som är eländigt så vill jag liksom känna att jag var med och bidrog på något vis. Och i det här fallet när jag är här så också hugga ved och koka makaroner. Men inte ens det kan jag ibland komma till skott med. Jag blir liksom apatisk.
Ja, precis. Och det är en av de stora riskerna då. Såklart att så här, till exempel om man jobbar i hemmiljö, det är en miljö som verkligen uppmuntrar till prokrastinering. Och om det är någon som är superintresserad av det ämnet kan ni lyssna på vårt avsnitt som heter The Fresh Start Effect, tror jag. Där vi pratar ganska mycket om det. Men Ja, men jag tror att många känner igen sig i det här som du beskrev.
Men just man kan tänka så här, alltså, jag har ju liksom i 3 års tid drömt om att ha så här en dag utan jobb där jag kan, framförallt här uppe där man så här, tänk mig vad kunde så här, få ordning på bokhyllan med kunde skrapa fönstren. Alltså, jag har så mycket att göra som bara så här, well, here is your chance. Mm. Har jag gjort det? Icke.
Nej, men precis. Så att det som kan vara bra att tänka på då, det är att försöka verkligen sätta eller hålla i rutiner, att göra saker mycket som man gjorde innan om man jobbar till exempel. Och det kan handla om att man har ett eftermiddagsfika online med sina jobbarkompisar. Liksom schemalägg dagen. Dock försök också att se till att få lite variation. Så att inte varje, det är en sån här sak man vet från folk som sitter i fängelse och så där, att om man kan skapa någon slags variation så är det en god hjälp. Och slutligen det här med liksom relationer som är så otroligt viktigt för vårt mående, som ger sånt bra skydd mot stress och så där, som man har sett i massa olika studier.
Finns det någon forskning som visar att de här digitala relationerna som vi har också räknas?
Inte som jag har koll på, det kanske finns, men det är ju lite grann det vi har att jobba med nu. Tycker jag själv, är inte det en så här otroligt ny och annorlunda och konstig sak?
Jo, men också så fantastiskt jävla fint. Tänk att det här hade hänt för liksom 20 år sedan, man hade behövt så här, eller 10, så här, MySpacea någon. Och så här, vi har ändå förutsättningar.
Hade man suttit med det där modemet som bara strejkade? Just det.
Nu kan jag ju ändå liksom låta max 3 år gammal videochatta med mormor varje dag. Och jag kan höra hur det är med mina vänner, och vi kunde igår ringa runt till liksom folk över hela jordklotet och höra hur de hade isolering. Och då kan jag säga att då känner man sig ganska lyxig, så som vi har det än så länge i Sverige. Man hörde om de i Jordanien som inte ens får gå utanför dörren för att tas till sjukhus utan att hamna i 1 år i fängelse.
Nej, just det.
Men det digitala gör ju naturligtvis att det finns en massa resurser och verktyg för att upprätthålla någon form av social kontakt ändå.
Ja, precis. Så relationer, bra grej som jag gillar, det är så att göra någonting trevligt för en annan. Det är en sån grej som man, det finns ju rätt mycket forskning om, att det är den typen av så här prosociala handlingar, att det får oss att må bra, det bryter oro på ett bra sätt, det tar oss ur det egna huvudet. Det kan vara en liten övning som jag kan skicka med er lyssnare. Så här, fundera på om det finns någon granne eller mamma eller pappa eller kusin eller kompis eller främling som ni skulle kunna göra någonting för. Fundera på vad de har för behov, eller om det finns någonting som de skulle uppskatta om ni gjorde för dem. Det behöver inte vara någon stor grej, det kan vara någon liten sak. Och gå ut i världen och gör det. Det fina är att man tvingas då ut ur sitt eget huvud, alltså när man måste ta någon annans perspektiv. Det blir ett perspektivskifte. Om jag skulle fundera på vad behöver Lina just nu?
Ja, det har vi pratat. Det är mysigt att tänka på någon annans behov.
Eller hur? Ah. Man måste ur egna huvudet, den här liksom orosbollen. Ah. Man får lämna den en stund och så får jag ge mig in i Linas huvud och fundera på vad hon behöver. Och det är ju bra då i sig, och sen så mår jag också bra av att göra någonting fint för dig. Och så får jag vårda vår relation så att den fördjupas. Så det är ett litet medskick. Ja, men jag tror att vi kanske kan nöja oss med det i det här lilla snabbt ihoprafsade specialavsnittet.
Ja, hörni, tack för att ni lyssnade. Tack Klara för att du stod ut med att vi gjorde det här helt utan all din professionella inblandning. Vi tänker på er där ute, vi är också oroliga. Och jag tyckte det här du sa, Björn, att det är aldrig dags för panik.
Nej, det är aldrig
dags för
panik.
Det kan man ta med sig, och även det här med att försöka göra slut med orosmonstret och kanske fråga sig när man blir rädd, när det känns oroligt, att säga, vad är viktigt att göra nu? Tack för idag från mig, Lina Thomsgård, och från författare och psykolog Björn Hedensjö, och vi heter Dumma Människor. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.